En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det är många som dör under kort tid under de här bombningarna som görs från alla sidor. Va? Men här är alltså enskilda tyska soldater som går in och mördar den här mängden människor under den här tiden. Det är på en sådan skala att man på den nazityska sidan då till slut bestämmer sig att vi måste sluta med det här, för det hindrar våran operation så att säga, att samtidigt mörda så mycket civila. Det blir ett praktiskt hinder för dem att fortsätta sina motoffensiver.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Årstedt i vanlig ordning, får man väl säga.
Yes. Nu ska vi snacka om Warszawa-upproret. Jag tänkte inleda med att säga så här att någonting som är intressant, nu övergår vi till en fas här i vår serie om andra världskriget där man liksom börjar skönja slutet. Mm. Och det uppstår väldigt stora skillnader mellan de här olika länderna då, hur det ser ut i slutläget. Och jag kom att tänka på det nu när jag läste in mig här på Warszawa-upproret och bland annat läste den här boken som heter Slaget om Warszawa, upproret 1944 av Norman Davies, som är liksom en rejält tegelsten känd bok som jag antar är väl att betrakta som huvudverken, eller vad ska jag säga, inte om man har ont i huvudet, men huvudsakliga verket för att läsa om de här sakerna. Men om man jämför detta med Parisupproret till exempel, så får det här en intressant karaktär. Och Norman Davies vill ju kalla det för Warszawa-upproret för det första kalla kriget.
Mm.
Och skillnaden blir ju väldigt tydlig här då, att vad som händer när den sovjetiska ockupationsmakten tar kontroll över områden och vilka skillnader det blir gentemot när de västallierade så att säga tar makten över de här områdena. Mm. Har du några reflektioner om det, Martin?
Ja, det har jag ju. För det första så känns det ju märkligt att jämföra Parisupproret, som vi har varit inne på redan, och Warszawa-upproret. Warszawa-upproret ska vi säga då inleds ju 1 augusti 1944. Det blir så fruktansvärt brutalt nedslaget, och vi kommer ju återkomma till det. Så att det kan man väl lägga till här. Jag har läst faktiskt bland annat inför den här boken, för den här podden, då Warszawa-upproret 1944 av Arthur Schultz. En kort framställning, men det finns väldigt mycket ögonvittnesskildringar, så en väldigt stark bok måste jag säga. Men jag tror att du har rätt i det där, och vi kommer att återkomma till det här med all önskvärd tydlighet, hur egentligen det här Warszawa-upproret är ju sålt redan från början på grund av det som ju du nu är ute efter här, nämligen att kalla kriget börjar märkas. Sovjet och västallierade agerar som om nästan, kan man säga så, det kanske går lite för långt, men att andra världskriget är över.
Ja, delvis.
Lite
jag
så.
Tycker att det är klart att de här två ockupationerna, frigörelserna, Paris och Warszawa, de är svåra att jämföra i den meningen att liksom effekterna blir annorlunda.
Du menar ju principerna där lite efteråt.
Ja, precis. Men de slåss ju om samma, eller de har samma problem. Det är att man vet inte vilket skede är det egentligen vi ska sätta igång det här upproret, och vilket skede ska vi inte göra det.
Och också som du säger att den franska regeringen är ju rent formellt i exil. Den polska regeringen är också i exil i London, båda två. Och där finns det ju likhet faktiskt.
I Paris så försöker man, man har ju turen att lyckas med detta, och man får också stöd från Operation Overlord och det som pågår i norr om Paris, va? Här kan man ju säga att det är just det som misslyckas, att det kommer inget stöd från sovjetiska krigsmakten. Nej.
Och så ska jag säga en likhet till här, att du hade det fria Frankrike så att säga som leder upproret i Paris för att man själv vill visa att man också har liksom på något sätt en nationell egen vilja och en egen kraft att också agera mot ockupanterna, eller hur? Det är ju en poäng där. Likadant i Warszawa, där är det ju exilregeringen och den polska hemmaarmén som ju agerar för att det är helt tydligt. För att om man kan befria Warszawa, då kan man också stoppa så att inte Sovjet kommer och tar Warszawa, det vill säga den polska. Och då handlar det ju om helt enkelt det polska nationella oberoendet i framtiden, in i framtiden. Och slås det här upproret ner, det är ju helt uppenbart, då krossas ju en av de absolut viktigaste liksom komponenterna på plats. Närvaron av den här exilregeringen på plats i Polen, i Warszawa. Och då öppnar ju det upp för att istället Sovjet kan bestämma dagordningen efter kalla kriget. Så att den här dynamiken är ju väldigt, väldigt viktig här att ha med sig. Och då tycker jag man direkt egentligen kan också säga att det finns ju då krafter under Stalin i Sovjet. Han har ju en egen polsk regering. En kommunistisk polsk regering som han ju driver. Och också militära förband inom den sovjetiska armén med polacker. Så det finns då alltså två stycken. Det är egentligen ungefär som den här utbrytarregeringen som ju skapas av Sovjetunionen i Karelen, alltså finns med Vili Kosinen som ska gå in och ta över.
Ja, just det.
Ja. Så att vi har ju paralleller här, jätteintressanta paralleller.
Ja, absolut. Och man kan väl säga också att Polen, en intressant sak med det här är ju det att mycket av det här faller tillbaka på det polsk-ryska kriget 1919 också. Alltså på det sättet som man delade upp landet här efter. På 1920-talet, ja. Ja, under 20-talet precis. Och det som blev Kurdistan-linjen. Och det här är också...
Det där kan du förklara, Kurdistan-linjen.
Ja, precis. Ja, men jag tar det sen. Men mellankrigstiden är ju en period där Polen vänder sig västerut. Och starten på, jag vet inte om lyssnarna kommer ihåg det, men när vi diskuterade invasionen av Polen precis i början av 1939 så har ju detta delvis att göra med också att Polen är ju allierat med Storbritannien i ett tidigt skede här. Att Storbritannien ska garantera Polens säkerhet och att man har en sån ordning har ju delvis att göra med Polens västvändhet under den här perioden. Att man vill garantera, man inser att om vi ska ha ett fritt Polen, då måste vi vända oss med garantier till väst, inte mot öst och inte mot Tyskland. Så att vi har den här intressanta dynamiken med de här tre som också kommer att spela roll här i Warszawa-upproret. Men vi tar de här grejerna sen.
Ja!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hur som helst, det här är upproret i alla fall. Det påbörjades den 1 augusti 1944. Och jag vet inte om, skulle du vilja skissera upp lite grann vad som har hänt här under den östoffensiven här från Ryssland fram till denna punkt. För jag tänker att det är intressant att det sätter igång 1 augusti, det har ju att göra med vissa förutsättningar.
Det är så, och då kan vi väl komma ihåg om lyssnarna minns, så vi pratade ju om omslaget i Kursk. Och då är vi ett år tillbaks i tiden då, så att säga, kronologin här. Det är ju 1943, sommar 1943. Och efter det så flyttar ju de sovjetiska armén fram positionerna och tyskarna är ju på reträtt, för att förklara det väldigt enkelt. Och man bestämmer sig från rysk sida då att man har lite olika anfallsriktningar man funderar på. Ska man rensa Baltikum ska man trycka ner sen så småningom i södra Centraleuropa. Då pratar vi om Ungern, Rumänien, Tjeckien och så vidare. Det kommer man sen att göra sen. Men man bestämmer sig för att pressa de tyska arméerna västerut. Och man formulerar och planerar en operation Bagration, som ju är en krigshjälte från Napoleonkrigen faktiskt. Det är därför man väljer det namnet. Och sen så lovar man då de allierade att vi ska sätta igång den här operationen då så snart som möjligt efter att landstigningen i Normandie har skett. Och det är ju för att helt enkelt engagera nu den tyska krigsmakten brett, totalt helt enkelt, och hjälpa varandra. Och en sak som jag tycker är spännande med den här operation Bravarsen, vi har ju lärt oss när man läser om andra världskriget och sovjetisk krigföring, så får man ju uppfattning att det är mycket kvantitet. Man är egentligen inte särskilt skicklig på att föra krig, ärligt talat, om man kan uttrycka sig så. Jag tror att lyssnarna förstår vad jag menar med det. Operation Bagration är egentligen lite ett undantag. Det är väl kanske egentligen den mest lyckade operationen som den sovjetiska armén genomför under andra världskriget. Den är med sovjetiska mått mätt väldigt välplanerad. Man kartlägger de tyska ställningarna. Man lyckas faktiskt åstadkomma en överraskning. Bland annat röjer man tiotusentals minor. Man röjer vägar igenom de tyska ställningarna. Flera hundra, där man då ska kunna föra fram tanks med så små förluster som möjligt. Och tyskarna är inte förberedda på det här anfallet. Luftwaffe ser med sin flygfotografering att någonting är på gång. Men det når inte upp, det sätter sig inte i de tyska högkvarteren och i staberna. Utan man blir mer eller mindre, kan man säga, tagna på sängen av operation Bagration. Som ju får förödande konsekvenser för den tyska armén. Och jag kan bara nämna som en sån där siffra att 28 av 34 tyska divisioner på östfronten förstörs i stort sett och måste sedan reorganiseras. Så det är ett fruktansvärt slag och man förlorar alltså hundratusentals tyska soldater i den här operationen. Naturligtvis med sovjetiska stora förluster. Men poängen som ju du är ute efter, Peter, här, det är ju att den här operationen trycker den tyska fronten då västerut fram till floden Wisla och fram till Warszawas förorter. Så man kan säga så här, va, att floden Wisla går ju genom Warszawa och de östra delarna öster om Warszawa tar alltså de sovjetiska armén, medan Warszawa och den västra flodstranden hålls fortfarande av tyskarna. Där stannar operationen upp. Där stannar den sovjetiska armén. Och här har vi upplagt för en av de stora frågorna som vi anledning att återkomma till flera gånger, tror jag, nu de kommande stunden här. Varför går inte den sovjetiska armén vidare?
Mm. Precis. Och det är ju den här punkten då man fattar det här beslutet från den polska hemarmén, den underjordiska armén. Ja. Men vi kan notera det att när vi säger den polska hemarmén så är det liksom ingen reguljär armé i någon mening, utan det här är en underjordisk egentligen rebellrörelse eller upprorsrörelse som är hyfsat beväpnad men huvudsakligen med lätta vapen. Så det är ingen liksom reguljär armé. Men de är lojala till exilregeringen och de beslutar nu när de får nys om detta, beslutar de för att de ska sätta igång det här upproret. Eventuellt är det startade spontant, men att man då försöker följa upp det strukturerat. Man inser att nu börjar skottlossningen, nu måste vi se till att få ordning på det här upproret, annars kommer det inte leda till någonting som vi har någon nytta av. Och syftet här då, det är ju att obstruera för den nazityska, ja, för Wehrmacht som finns här på plats helt enkelt, och se till så att den här invaderande sovjetarmén då ska få så lätt som möjligt att kunna understödja. Men samtidigt vill man ju ha, som vi var inne på i början, samtidigt vill man ju ha kontroll över Warszawa innan sovjeterna kommer dit, bara precis innan, så att man kan hävda exilregeringens makt över den här staden. Så det är ju där den fina balansen är. Och vad händer nu då? Kommer de ta sig över Wisla eller inte? Man skickar ett väldigt känt meddelande till London på den 1 augusti och säger att upproret sätter igång. Och får man något stöd också? Det är väl också en fråga här.
En sak som man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna få stöd med, det är att man lyfter in luft att man hjälper att släppa släppa airdropping, som det heter på engelska, släpper vapen och material. Och det kommer man att försöka göra, men här direkt kan man ju säga att Sovjetsidan är inte så särskilt villig att släppa till flygfält och tillåta. Så att ganska snabbt så inser man ju här i efterhand att det finns en stark ovilja hos den sovjetiska sidan att understödja upproret.
Precis, och problemet här nu då är att man har tänkt sig att det här upproret kommer vara ungefär mellan 3 till 7 dagar. 7 dagar, det är max vad de klarar av. Så de har egentligen inga större reserver vad det gäller förnödenheter, vad det gäller mat och sådär. Och man vet sedan tidigare att den tyska ockupationsmakten kommer vara extremt brutal i sina repressalier. Det finns ingenting som tyder på att de kommer agera med någon slags någon lindrigt sätt överhuvudtaget. Men man tänker sig en 3 till 7 dagar ungefär, vad det är vad man kommer klara av. Och det påminner lite om, vad ska vi veta, att de vet ju om vad som hänt i Paris här. Och de tänker sig ungefär samma förlopp. Så de är en delvis inspirerade av frigörelsen i Paris. Mm.
Men, och jag tänker den här befälhavaren då, Komorowski som du säger då, som ju ändå har, ledarskapet har ju militär utbildning som du säger. Så att, men det är ju alldeles riktigt att man har inte tunga vapen. Man har lyckats komma över en del kulsprut. Alla som deltar i upproret inledningsvis har inga vapen ens. Man bygger hemmagjorda eldkastare. Man anfaller med pistoler, det är ju inte något vapen som är lämpligt för infanteristrid inne i städer. Va? Och en sak som jag tycker är så fascinerande här som en sån detalj är att man jobbar ju nere i kloakerna. Det tycker jag är så oerhört fascinerande där. Och hur grisigt det måste ha varit där nere i de där kloakerna. Och som du säger så uppfattar jag att upproret ändå kommer för tyskarna med viss överraskning. Men, man lyckas inte ta de anfallsmål man har tänkt in i centrala Warszawa. Utan man blir ju ganska, vilket ju skapar egentligen det grundläggande problemet för upprorsrörelsen. Man blir snabbt uppdelad i olika stadsdelar, så kan man väl uttrycka det då.
Och de här är ganska isolerade från varandra. Och det är väl det som är grundproblemet här, att man kan egentligen inte röra sig emellan. Och eftersom det här stödet som luftlandsättningen av stöd av material och sånt
hamnar åt Fanders.
Hamnar på fel ställen, ja. Men samtidigt är det ju ett lyckat uppråde.
Inledningsvis.
Alltså, det visar ju också, det blottar ju en brist i Wehrmacht och deras förmåga att faktiskt hålla kontroll över den här staden. På ett sätt som påminner om Stalingrad också. Att nu är det i och för sig i Stalingrad så slåss mot någonting som åtminstone påminner om en reguljär armé i alla fall. Här i Warszawa är det ju mer av mer civilt uppror av den karaktären, även om det förstås är utbildade officerare som driver det. Men de lyckas ju faktiskt att liksom stoppa upp motoffensiver, tyska motoffensiver hela tiden. Så ja, det är ju en annan del av det här som oftast har diskuterat, konsekvenserna vad det gäller urban krigsföring och så.
Men jag tänkte ta en annan sak där som kanske passar in här och ta också, att efter när det har pågått ungefär 2 veckor kring den 14 augusti så då tar polska trupper inom den sovjetiska armén över just frontavsnittet på östra sidan om Warszawa. Och här händer ju nu någonting som jag tycker också understryker det här vi har varit inne på, som vi liksom hela tiden aiming at här nu så att säga, som det heter på engelska. Det är ju att Sovjet gärna vill att det här slås ner, vi ska prata klartext. Va? Där gör man ju försök, man börjar ju landsätta faktiskt trupper över Wisla och få kontakt med hemarmén inne i Warszawa. Men man får alltså inte, och här kan vi resonera kring, handlar det om den sovjetiska arméns oförmåga, men man understöder inte de här övergången av Wisla in i västra delen av Warszawa helhjärtat med till exempel artilleri och så vidare. Men det här tycker jag är väldigt märkligt, därför att den här då styrkan som slåss då inom den sovjetiska armén, det tycker jag är väldigt spännande. Hur ska man se på den? Den vill hjälpa upproret, men samtidigt sitter den ju knät på Stalin, så det här är ju otroligt komplicerat, va?
Jag tycker det är intressant, jag såg att de har ett stort, han är en av befälhavarna för den här polska styrkan, han heter Zygmunt Berling. Och han har ett stort monument.
Just det.
Någonstans i Warszawa. Jag har inte sett det personligen, men jag såg en bild på det. Jag funderade just på den här frågan. Är inte det lite, lite kladdigt där, alltså rent historie.
Ja.
Det ska vara intressant, jag har ingen koll alls på den där diskussionen överhuvudtaget, men jag kan tänka mig att minnet av det här upproret måste vara ganska kontroversiellt i Polen.
Det är det ju, och den här Belling är ju komplicerad då, för att han är ju egentligen går ju Stalins, eller tror han att han ska kunna upprätthålla någon form av självständighet gentemot Stalin och Sovjet. Det skulle ju så för att vara ganska naivt. Men jag tycker att man kan i alla fall berätta att man, alltså 1200 man lyckas man plocka över faktiskt till västra sidan av Island, men det rinner ut i sanden då, och därför att man har inte tillräckligt understöd. Och det tycker jag är en viktig del av den här berättelsen också.
Så de blir ändå del av hem, alltså så att de, nej, de går in under hemarmén.
De smälter bort, tar sig tillbaks och så vidare. Så att,
okay.
Så att det görs alltså någon form av försök, tycker jag väl ändå är viktigt här att beskriva. En sak som vi faktiskt inte har nämnt, det är ju hur många man räknar med att de här upprorssoldaterna är, alltså den här polska hemarmén. Och här finns lite olika siffror. Och jag tror att det beror ju på det du var inne på, att det är blandat här så att säga. Militärer, kombatanter som man brukar säga, civila. Men man brukar prata om mellan 20 000 och 49 000, och det där är ju väldigt svårt att veta. Då säger man så här, att 2 500 är beväpnade initialt, hör du, Peter.
Mm.
Ja.
Det är en väldigt liten styrka.
Man har till och med tagit ett par pantertanks av tyskarna. Så att det naturligtvis, som vi är ju inne på nu då, dömt att misslyckas företag, ja, eller hur?
Precis. Mm. Vi kan väl säga så här att det här avslutas efter 63 dagar av uppror. Och då är det inte någon positiv utgång. Alltså det här själva upproret resulterar då egentligen i att ungefär 90% av hela staden bara raseras. Och i slutändan så kommer hela staden också utrymmas. Så att även om så att säga, upproret blottar en svaghet i Wehrmacht och deras förmåga att ha kontroll över den här staden, så blir konsekvenserna ödesdigra egentligen för Warszawa. Och att det tar så lång tid har ju delvis att göra med det här vacklande stödet från Sovjet. Att man å ena sidan, man säger att man ska stödja, Stalin säger att han ska stödja, de skickar också... De skickar liksom syltburkar och ammunition, såna här klassiker. Men de bara slår ner mitt i staden utan fallskärmar, så allt blir oftast förstört. Va? Men, och hela tiden så får då hemarmén intrycket av att okej, men imorgon kommer de.
Ja.
Och de här sändningarna som kommer från väst också höjer ju moralen lite. Man känner att man ändå har väst stöd, så de fortsätter den här ganska meningslösa kampen under väldigt lång tid.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det som är intressant här då, under de här 63 dagarna, det är ju att Wehrmacht går igenom en transformation på ett sätt. Va? De inleder med att vara extremt brutala i sin reaktion. Och det finns någonting som heter Vola-massaken här som genomförs 5-8 augusti, alltså precis i början av det här. Alltså när man försöker...
Det, alltså Vola är alltså en del,
det är en del av västra Warszawa. Ja. Så då gör man en motoffensiv längs med tre gator här, precis i den inledande skedet under upproret. Och det som händer då, det är ju att man på Himmlers order, alla gator, alla hus som är bakom så här frontlinjen, bara rensar man. Man skjuter och mördar precis alla, oavsett ålder eller vem det nu än är. Va? Så att, man går in i hus för hus och skjuter och slår in skallen på folk, slänger ner granater i källare och bara fullkomligt rensar ut de här kvarteren.
Men du, får jag skjuta?
Och det ska jag ska bara avslöja det och säga det, eller avsluta med att säga det. Det här slutar med alltså brutala siffror. Alltså mellan 20 000 och upp till 50 000 civila mördas under de här tre dagarna. Det är svårt att veta hur mycket det är. Och jag sätter detta i relation till bombningarna. Alltså tänk, det är många som dör under kort tid under de här bombningarna som görs från alla sidor. Va? Men här är alltså enskilda tyska soldater som går in och mördar den här mängden människor under den här tiden. Det är på en sådan skala att man på den nazityska sidan då till slut bestämmer sig, vi måste sluta med det här, för det hindrar våran operation så att säga, att samtidigt mörda så mycket civila. Det blir ett praktiskt hinder för dem att fortsätta sina motoffensiver. Och här är ju den här attitydskillnaden då som sker. Efter ett par veckor in i den här konflikten så inser man ju från tysk sida, det hjälper inte att skrämma dem, det hjälper inte att mörda dem, för att de här människorna slåss på ett sätt så att de vet att de har ingen framtid annars. Det enda de kan göra är att slåss vidare. Så där börjar ju någonting annat, va? Och man börjar faktiskt ta krigsfångar.
Just det.
Enligt Genèvekonventionen. Och det är en intressant vändning här, att man inser liksom från den nazityska ockupationen att här, vi måste ha en annan attityd om vi ska få slut på det här upproret. Samtidigt som man då har det här motivet att Warszawa egentligen ska liksom fullkomligt förstöras.
Nej, men det jag tänkte föra in här då, det är ju att om man pratar lite om den tyska sidan då, för att det är ju uppenbart att man delvis tas med överraskning. Och den då som kommer att föra befäl här över den tyska sidan, det är ju den här Erich von den Bach. Man räknar med att ungefär har tyskarna då till sitt förfogande 17 000 man då omkring den 20 augusti 1944. Och det spännande är ju då att av de här så är det inte så många som egentligen är reguljära tyska trupper. För det tycker jag är viktigt att föra in här nu när du beskrev de här övergreppen. Ungefär 5 000 man är reguljära trupper. Och sen 4 000 från Luftwaffe. Och sen är det två stycken grupperingar här som jag skulle lite vilja fördjupa mig i. Det ena är den här Battle Group Ruhr, som kommenderas av en generalmajor som heter general Ruhr. Där ingår det då 1700 soldater, och de är alltså såna här kollaboratörer, ryska, vitryska, ukrainska kollaboratörer. Och det här är ju ett riktigt liksom sånt där råskinngäng. De kallas också för SS Sturmbrigad, RONA. Och de är alltså en form av, ja, vad ska man kalla det för? Personer som har sugits upp under striderna i Sovjet, som vill slåss på den tyska sidan, så kanske är krigsfångar som tvingas in i den här organisationen. Och de här begår ju precis det där som du var inne på. Det tycker jag är liksom poängen med att nämna den här Sturmbrigad, RONA. De får ju kritik sen efterhand, för det enda de sysslar med, det är ju att göra våldtäkter och plåga civila och skjuta civila. Och begå övergrepp. De är inte särskilt bra på att slåss. Där har du precis det där att det hemma i operationen. Alltså det liksom stärker ditt resonemang det där. Och sen har vi då...
Den här... Men det får bara komma och kroka på där. Ja. Har inte dessa... Jag kan inte svara på det just nu. Jag vill lämna det till lyssnarna. Men har inte de där någon koppling också till historieskrivningen om Ukraina och de så här nazistiska kollaboratörerna?
Ja, sen precis. Där har du sånt folk.
Och detta är sånt som tagits upp nu i nutid då, när man har diskuterat det så här nazistiska arvet, när man
precis
har anklagat
Putin-propagandan.
Det finns någon koppling där i propagandan.
Just det. Men sen finns det en annan grupp här som vi har varit inne på tidigare faktiskt, och det är den här stridsgruppen då, som kommenderas av en SS-gruppenführer, Heinz Reinfart. Och i den här gruppen då finns en attackgrupp, Dirlewanger, hör du. Vad känner du när du hör Dirlewanger, Peter?
Ja, jag kände inget särskilt mer än att jag var...
Nej, alltså det bara ryser i hela kroppen, måste jag säga. Och den här delen av Agnes då, SS-kommando, begår ju oerhörda övergrepp i Warszawa. Och jag vet att vi redan har beskrivit det här övergreppet, bland annat då på det här sjukhuset där jag har valt att döma. Man skjuter de sårade, samlar ihop sjuksköterskorna, man våldför sig på sjuksköterskorna och sen så skjuter man dem också. Och vi kan fortsätta räkna upp den här typen av olika övergrepp. Och det finns en sekvens i den här boken som jag läser som är oerhört obehaglig. Och sen är det svårt att veta här. Man vill ju inte uttala det där att man hoppas. Därför att man vill ju verkligen inte att det här ska vara att man nu säger så här, man ifrågasätter. Och sen var det på det sättet. Men övergreppen är så fruktansvärda så att man sitter ju hela tiden och funderar på, är detta liksom... Är det verkligen så att det var så här? Och det tror jag ju. Jag är ju övertygad om att det var det. För jag uppfattar att de här forskarna och det vi har fått fram efter han beskriver någonting som verkligen har hänt. Men där beskriver man hur man först skjuter barn. Man skjuter barnen först, Peter. Och sen krossar man deras huvud med vapnen, med kolven. Kan du förstå det?
Jag är fortfarande traumatiserad sen vi gjorde Sepoy-upproret. Ja. Just i den här bemärkelsen när det gäller barn, alltså sättet som man behandlar. Jag vet inte riktigt hur man... Jag kan inte förlika mig själv med vad mänskligheten håller på med i de här fallen.
Nej, alltså. Men just det här, det är Levanger. Och det intressanta är att bland annat han, det är Levanger, och andra, den här von Bache, får ju utmärkelser, tyska utmärkelser för sina insatser i Warszawa. Och det är helt uppenbart så att oerhört få, om det ens är någon som faktiskt döms för de övergrepp som genomförs i Warszawa sen i efterhand. Det är några få som ställs inför rätta och som sen kommer att dömas. De allra flesta kommer att fortsätta faktiskt att leva, en till och med lever i Tyskland och blir borgmästare i en bayersk stad. Som man sen faktiskt ber om ursäkt för i efterhand, sen årtionden efter andra världskriget. Men det här tycker jag...
Men då har han bett om ursäkt i alla fall. Ja, det är bra.
Ja, precis. Och då undrar man, alltså staden ber om ursäkt för att man insatt honom som borgmästare, det tycker jag väl är ändå på sin plats. Så att det här tycker jag också är en sån här fråga som ju sliter i hjärtat, måste jag säga.
Jo, jag vet inte om vi ska gå in på det där. Alltså, ja, man blir ju cynisk som människa, desto mer man läser de här händelserna, det här sättet som... Jag förstår ju varför hela 1900-talet sen här efter har präglats av den här minnet. Alltså. Mm.
Och det jag ju funderar på många gånger, det är ju den här relationen mellan Tyskland och Polen i nuet.
Ja.
Om jag var tysk medborgare skulle jag undvika att åka på semester till Polen. Eller? Ja.
Ja, varför inte? Ja. Alltså, på ett sätt då.
Ja, så ska vi inte lasta nutidens tyska för de brott. Men det är ändå... Men jag tycker en sak som du tog upp här som jag skulle vilja diskutera ännu mer. Det är ju det att man börjar ju också, när upproret har lagt sig, när det är nedslaget så småningom, så börjar man systematiskt förstöra Warszawa. Och du var lite inne på jämförelse med bombningar här. Det tycker jag är en diskussion vi borde ha.
Jo, för det första kan man ju säga så här att den här anledningen till att man börjar rasera det, att man vill använda det här som en frontlinje sen mot den ankommande. Eller det är den orsaken man har i nuet, så här då, där och då.
Ja, det menar för att
som ett försvarsverk i princip, va? Men det finns också någonting annat. Det är inte så att det här är ett hastverk i den märkelsen att man inte tänkt på det förut, utan planen från början. Jag kommer ihåg när vi gjorde vårt första avsnitt om
Östfronten. Ja, precis.
Östfronten där, när Tyskland går in i Sovjet, va? Då pratade vi om generalplan Ost, kommer du ihåg det. Konrad Meyer, den här agronomen som hade lagt upp en plan för hur hela det tyska riket skulle expandera och hur de skulle skapa Lebensraum. I den här planen så fanns det också Pabstplanen som helt enkelt byggde på att man skulle fullkomligt rasera Warszawa, det gamla Warszawa, och bygga upp den nya tyska Warszawa som ska heta Warszawa.
Utrota den polska kulturen, helt enkelt.
Ja, man skulle utrota den polska kulturen och upprätta ett tyskt rike hela vägen ut här då, till det som tidigare varit Preussen. Och då i det här ingick då som en total rasering. Så att det som sker efter upproret är egentligen en väntad reaktion. Det är någonting man har planerat sedan tidigare. Man har bara egentligen väntat på att upproret ska sätta igång. För att det har ju varit stökigt i Warszawa tidigare. Det har också varit uppror 1943 som vi inte har pratat om. Så många ofta blandar ihop här också. Men då är det mer den judiska befolkningen i gettorna som gör uppror.
Mot förintelsen, mot att bli deporterad.
Exakt. Mm. Precis, så den har lite annan karaktär. Men man har den hela tiden. Det här har följt hela den här ockupationen egentligen. Om man väntar på signalen med ett möjlighet att bara fullkomligt rensa ut Warszawa. Så 1939, när den tyska ockupationsmakten tar sig in här i Warszawa, då finns det 1,3 miljoner människor. Vid slutet av det här Warszawa-upproret, då finns det ungefär 500 000 människor kvar. Och dessa deporteras, tvångsförflyttas egentligen när man skriver på det här, vad ska man kalla, fredsfördraget eller överenskommelsen om att lägga ner vapen den 2 oktober då, när Warszawa-upproret är
definitivt
över.
Slut, ja.
Definitivt över. Så då tvångsförflyttar man hela befolkningen. Och då är det cirka 350 000 till 500 000 människor. Man vet inte exakt, det är helt omöjligt att veta vilka siffror det precis det rör sig om. Och här efter så börjar man då liksom bara rasera hus. Man har brännkommando och sprängkommandon. Som bara går från hus till hus och raserar. Ska bara förstöra stan. Det ska inte finnas någonting kvar. Man bränner fina bibliotek.
Och man flyttar ju mängder av samlingar då. En del lyckas ju förhandla fram att de flyttas till Tyskland. Så en del räddas ju här. Men att jag nämnde Polenfältåget var för att där pratade vi också, vet jag, om att man ju systematiskt... att man ville slå ut den polska intelligensen. Och det är ju det man försöker göra här, att liksom krossa det polska kulturarvet. Och det här är ju oerhört sorgligt. Men man ska komma ihåg så att det fanns alltså där någon form av, vad får man kalla det för, kulturkrossar idé också om att det ska förintas, inte bara fysiskt utan också liksom minnet av den polska kulturen. Och det tycker jag man ska komma ihåg när vi pratar om andra världskriget, att Polen utsätts ju för dem. Värsta, det är ju den värsta smällen något land får överhuvudtaget i andra världskriget, så är det ju.
Och den har ju någon slags, man kan väl ändå säga att den har någon slags historisk bakgrund också i en ständig kamp här mellan det som har blivit det som sen utvecklats till Preussen och det som har varit polsk-litauiska
riket och Ryssland mitt emellan, ja.
Och att de här sen under period när nationalismen brusar upp, så kan de här egentligen inte förlikas med varandra. Så det finns ju sån konflikt som går mycket längre bak än 1939 också. Så det där kan vi fördjupa oss vid något annat tillfälle. Det här polsk-ryska kriget under i 20-talet är också intressant ur den här aspekten.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men man kan väl säga så här att du pratade ju om lite förlustsiffror, eller hur? Och där vet man ju inte hur många civila som dör.
Nej, det är ju... Alltså man vet ju inte överhuvudtaget hur många...
Som egentligen slutändan.
Ja, som är med. Och sen det är så många som hamnar i koncentrationsläger och gas och ihjäl också. Så det är ju oerhört osäkra siffror på det viset. Av de som skickas ut, de som tvångsförflyttas, är det ungefär, jag tror att de 60 till 90 000 som skickas direkt till gaskammaren. Och ungefär lika många hamnar i tvångsarbetsläger. Och resten förflyttas bara och sen friges. Och det som är kanske lite intressant är ju de här 15 000 som faktiskt går, som var en del av hemarmén, som togs in som krigsfångar enligt Genèvekonventionen. Och det är ju ett, på något vis en seger för dem, om man nu kan kalla det här en seger. Men de lyckades ju slå sig till en status som kombatanter, trots att de egentligen inte var det i någon reguljär mening.
Nej. Mm. Men man räknar ju med att man förlorade ungefär 15 000 kombatanter på den polska upprorssidan. 5 000 såras, och du var inne på 15 000 fångar. Sen är många tyskarna förlorade, och man har diskuterat väldigt mycket. Men som jag uppfattar forskningen och diskussionerna, så är det inte så många som man har trott, utan minst 2 000 stupar på tyska sidan. Och ungefär 9 000 skadade. Så att där ser man ju naturligtvis att de tyskarna hade ett militärt övertag här. Och det kan man ju bara konstatera. Men du Peter, nu har vi ju diskuterat så här själva händelseförloppet. Du nämnde ju någonting som är väldigt viktigt att förstå, som ju leder, tycker jag, till någonting som vi skulle kunna avsluta det här avsnittet med. Nämligen, du pratade om Curzon-linjen. Och då pratade, det är det stora skeendet,
ja,
här. Vad är det?
Alltså Curzon-linjen är ju den linjen där man så att säga delar Polen från Sovjetunionen. Och den här, det är en linje som man kom överens om efter, eller under, så rättare sagt, polsk-ryska kriget under 20-talet. Och båda sidor är väl varken eller nöjda med det där. De tycker väl att det är helt okej, va? Men det är den linjen som är erkänd bland annat av Storbritannien under mellankrigstiden. Och den markerar också ungefär den linjen som har rått mellan det ryska tsarriket och Preussen tidigare. Den heter Curzon-linjen för att vara en brittisk diplomat som heter George Curzon som hjälpte till att arbeta fram den här, va. Men det är så att exilregeringen i den polska exilregeringen, de vill inte ha den
i
här
London.
I London, de som befinner sig i London, ja. De vill inte ha den här linjen som för att markera gränsen till Sovjetunionen, utan de vill förhandla fram någonting annat. Så premiärministern, han reser till Stalin för att diskutera den här frågan. För att få till en lösning, en annan typ av gränsdragning.
Mm.
För några av de här städerna som nu faktiskt fortfarande är, finns i landet som heter Ukraina idag, tillhör ju Polen, bland annat Lviv. Och så, de här områdena vill man på den polska sidan inte att de ska hamna i Sovjets händer, men nu är det så här att premiärministern här, och det är ju ett av problemen med det hela upproret, premiärministern i London, han vet inte att Roosevelt och Stalin på egen hand egentligen, ovanför Churchills huvud, har kommit överens om att Curzon-linjen är den linje som kommer råda vid krigsslutet. Och detta vet inte Churchill heller.
Just
Churchill och den polska exilpremiärministern håller på att samarbeta för att få till en lösning på det.
Mm.
Så de känner inte till det. Och detta menar man ändå, bland annat Norman Davies pekar ju på detta, att det här är en av orsakerna till att Sovjets motvillighet. De förstår inte riktigt vad Winston Churchill och exilregeringen försöker åstadkomma. För att han har ju redan kommit överens med Roosevelt att det är den här linjen som kommer gälla. Och det här får ju då stora konsekvenser sen för hela kalla kriget egentligen. För det är ju också här som, ja, gränsen går väl faktiskt ungefär samma idag. Så jag satt och tittade på kartan nu precis innan här, och jag tyckte att det ser ganska likt ut. Jag vet inte vilka omdrag man har gjort
sen
efter.
Flyttas ju Pols territorium efter andra världskriget, så är det ju det kommunistiska Polen skjuts ju västerut, va? Men sen har det ju skett nya förändringar då.
Ja.
Så att men det intressanta är att det här upproret och alla de offer redan från början egentligen utsiktslöst. Skulle man kunna säga så, Peter?
Ja.
Hur mycket man än försöker ge de här människorna deras enorma mod, hur mycket cred man försöker ge dem för det, så är det ju så att det är redan från början egentligen ganska kört. Och det beror ju på det här egentligen stora spelet också. Och där ju Stalin och Sovjet spelar ju ett väldigt fult spel, för det kan vi väl avrunda med att säga att det är ganska uppenbart att den sovjetiska armén, man skyller på att man inte klarar att ta mer terräng därför att tyskarna gör motstånd. Men det är ju någonting som jag tycker faller ganska platt.
Mm.
Så är det ju. Man är ganska glad på sovjetisk sida att tyskarna gör jobbet. Och att man krossar så att säga den här sista, vad ska man kalla det för, verkliga representationen av den här, det fria Polen eller exilregeringen, det som finns på plats i Polen, i Warszawa. Ja.
Jag tror vi drar ett streck där, Martin.
Vi drar ett streck. Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
På återhörande. Hej.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.